Herman Lindqvist läser sin egen bok, Erik den 14, Prakt, drömmar, mörker.
Kungasonen. Året var 1533 och det var den 13 december, årets mörkaste natt enligt den tidens kalender. Stockholmarna var på sin vakt mot ondskan och allsköns otyg som man visste for genom rymden just denna natt, heliga Lucias natt. De kröp ihop i sina låga stugor med gräs på taken. De lyssnade och vakade sig igenom mörkret. De bedövade sin rädsla genom att frossa i mat och dryck, läsa böner och besvärjelser mot ondskan. Snabba steg och rop hördes i gränderna nära kungaborgen, där facklor och blås hade varit tända i flera dygn. Hovets astrolog, tillika kunglig livmedikus, spanade mot natthimlen och ritade sina krumelurer ivrigare än vanligt. Utmattade tjänare tummade sina radband och gjorde korstecken. För visserligen skulle Martin Luthers lära nu gälla landet. Men folket gjorde i farans stund som de alltid gjort, och helgonen var ännu inte förbjudna. De bad till Jungfru Maria och Sankta Margareta, barnaföderskornas helgon. Nu stod mycket på spel. I kungens våning hade ingen sovit mycket de senaste dygnen, för drottningen, den 20-åriga Katarina av Sachsen-Lauenburg, kämpade förstföderskans långa och smärtfyllda kamp, och inte förrän nu, klockan 9 på kvällen, lördagen den 13 december 1533, var allting äntligen över. Nyheten spreds snabbt på slottet och ut över staden. Kung Gustav hade fått en son. Erik fick han heta efter farfar, Erik Johansson Vasa, som halshögs vid Stockholms blodbad 13 år tidigare. De tillhörde ätten Vasa, men det namnet förekom ännu inte. Kungen kallade sig Gustav Eriksson, och då han blev kung skrev han sig oftast Gustav, ibland Gustav. Namnet Gustav Vasa infördes av Gustav den III på 1700-talet, och så han fått heta sedan dess. Nu blev det fest på Stockholms slott. I Peder Svarts krönika står det att hela riket blev uppfyllt med fröjd och glädje. Lättnaden var stor. Årtionden senare, då Eriks öde var fullbordat och historien skrevs på beställning av hans fiender, då påstod någon krönikör att stjärntydaren hade uppmanat drottningen att hålla igen ytterligare några timmar eftersom stunden för barnafödande var det sämsta tänkbara, medan andra skribenter tyckte sig veta att barnet skrek redan i moderlivet och föddes med blod på händerna. Eriks kusin Per Brahe, den äldre, skrev nära 50 år efter Eriks födelse sin fortsättning på Peder Svarts svenska historia, där han påstår att den panikslagna astrologen skulle ha varnat hovet: bleve han född nu skulle han bliva eder och rike till sorgebarn. I samma ögonblick blev han född och de hörde barnet gråta. Eftersom det alltid är segrarna som skriver historien har lögnerna kring Eriks födelse fått färga historieskrivningen fram till våra dagar. Den 13 december 1533 var det ingen som såg ett sorgebarn i den lilla gossen, tvärtom. Det var första gången sedan 1365 som en kungasson hade fötts i Sverige. Sverige var fortfarande ett valkungadöme, så kung Gustavs nyfödde var inte självskriven arvtagare. Men det var heller inte säkert att kung Gustav själv skulle behålla sin kungamakt särskilt länge till. Sverige var en nation i gungning. Upproriska krafter var i rörelse i landet. Fienden tryckte på vid gränserna. Och ute i Europa var det många som var övertygade om att uppkomlingen Gustav Eriksson skulle få sitt straff. Han hade ju fördrivit den habsburgska kejsarens syster och hennes man, Kristian den andre. Han som var kung av Danmark var ju även krönt till kung av Sverige. Och hans hustru, Isabella av Habsburg, kejsarens syster, var svensk drottning. Detta kunde aldrig sluta väl. Kung Gustav var 37 år då han fick sitt första barn.